tycker att det här är... Men det är så mycket du och jag på något sätt. Eller om jag utgår från mig själv så är det väldigt mycket jag. Det där först liksom... Man är så kluven. En del är så här tystnad och liten, inte vill synas.
Jag fattar sen så... precis vad du menar.
Sen det kommer är... det här. Den andra sidan. Och så kommer den andra sidan. Andra delen av...
Det finns alltid, tycker jag. Jag fattar precis vad du menar. För det finns ju alltid den här dubbelheten.
Ja.
Å ena sidan det här väldigt flickiga. Och sen det här...
Ja. Och man gör det så fint.
Vem är det som...
Tyst, det är Björk.
Björk.
Ja. Också en underbar förebild.
Hon är också så genuin. Verkligen.
Men det är också det där självförtroende och självkänsla... på något sätt. Det där. Hej då Björk. Tack.
Just när det gäller det här dubbla, jag kommer ihåg när jag var yngre så fanns det en dikt som betydde så väldigt mycket för mig som Karin Boye skrev. Och den hette Min hud är full av fjärilar. Och den var ju så här att hon beskrev liksom huden full med små fjärilar och hur de dog i trötta små spasmer. Att de var ju så här, att det var någonting som var så lätt och förgängligt. Och sen beskrev hon efter det hur hon hade så här havsörnar med stora vingar som liksom sprängde henne inifrån och hur hennes innersta tågor, de liksom var källaskott, ungefär som små potatisgroddar, så låg de där och var så här förtvinade. Och det var ju någonting med den bilden i den dikten som är ju så fruktansvärt läskig, men som gick just rakt in för att det var det här dubbla.
Hur gammal var det när...
Jag tror att jag var kanske 17-18 när jag läste den där. Och jag släppte den aldrig, just för att jag tyckte att det var så läskigt och att det var så mycket jag. Och det här liksom flickaktigt ljuva men samtidigt så oerhört lätta oss. Mm. Och just den där känslan av att man hade något tungt, dramatiskt.
Att du bara, redan då också var medveten om det. Det tycker jag är så häftigt det där, att
jag vet inte
tankarna man har som barn, alltså det ofta så är det, tycker jag, man har kvar. Jag tycker det är så konstigt.
Absolut.
Att man kan känna igen kvaliteten i tankarna från...
Exakt, och jag tror inte ens då att man tänker så här, åh, det är som jag, utan det är bara någonting i den här bilden som liksom fräter sig in i ens hjärna.
Jag hade när jag kommer ihåg så väl när jag började på scenskolan. Då var jag 20-21. Mm. Så hade jag en dröm om att jag äntligen ska få ställa mig på scenen. Mm. Och liksom få skrika ut. Mm. Och bli så där arg som jag aldrig har varit. Liksom, så där bara, som, det var som en bild av den där aggressionen. Äntligen så skulle jag få genomleva det. Men den kom aldrig. Jag har ju gjort de där liksom arga, jag har använt mig av det. Men känslan av att komma hem till den liksom arga Pernilla, den, jag tror att jag ska vara någon annan än den jag är. Och där tror jag liksom nyckeln ligger, att man går omkring och tror att man ska bli, eller jag har gjort det, går omkring och tror att jag ska bli någon sorts liksom på barrikaderna och stå och skrika och vara arg. Och i själva verket...
Men det där är jätteintressant. Det är jätteintressant att du säger, för att jag har precis haft samma föreställning att jag ska skriva om de där böckerna, så alla bara, va? Är det här hon? Samtidigt måste jag bara säga att jag kom ihåg när jag såg dig i Hamlet när du var Ofelia på Dramaten. Och du gick omkring och var just så där arg som jag tror att du faktiskt fantiserar om. Mm. För mig betyder det någonting av att se dig sån. Du gick omkring, du hade gummistövlar på dig. Det var när du blev galen. Ja, militärkängor var det. Och håret stod så där på ända.
Klippt.
klippt.
Du hade en sån här kort peruk.
Du var tokig. Och du var så arg.
Men det
den bilden betyder någonting för mig.
Ja.
Jag tog den till
det
mig.
Tror jag också.
För att den var gestaltad just... Du gestaltade just den sortens känsla.
Mm. Men för mig i den så är ju jag bara skådespelaren. Som tänker liksom, hur gick det där? Ja, det funkar. Eller liksom, alltså, förstår du? Jag upplever ju inte, jag går ju inte in i... Men det är det som är så vackert tycker jag med publiken.
Ja.
Att det är publiken som ska känna det, inte jag.
För alltså, jag tittar på det där och tänker, jag ska skriva en bok som är sådär.
Ja, men det är ju inspirerande, det är ju underbart.
Ja, som är just sådär arg. Men det är svårt med den där rösten. Jag ska berätta ett barndomsminne för dig.
Mm.
Jag kommer ihåg jag hade inte börjat i skolan än, vet jag, för jag gick i sån här barnpromenad, du vet, man hade ett långt snöre som alla barn skulle hålla i och så skulle man gå med en tant i parken.
Mm.
Och jag hade packat ner i en väska en liten sån här leksakskatt jag hade och virat in en lite fint i en sjal och så gick jag iväg och höll i mitt snöre. Och så någonstans halvvägs så tittade jag ner på min väska och märkte att den är öppen. Och jag vänder mig om och så ser jag liksom den här katten ligga med den här sjalen som fladdrar nästan som att den vinkar hej då. Och jag kunde inte säga, stanna, jag har tappat min katt. Hems. Utan jag bara såg den och gick med. Och den starkaste känslan från det minnet är inte egentligen förlusten av den här katten, vilket liksom i och för sig var jobbigt nog. Utan det var just det här att jag omedelbart kände skam. Att jag inte ropade. Att det var någonting, att jag förstod redan då. Det är något fel när man inte gör det. Och det där för mig är det, den där scenen, den är liksom central för någonting. Det här att man å ena sidan inte värnar och ser om sitt hus, eller man ska säga.
Mm.
Men sen också å andra sidan att man... Att man liksom skäms, den starkaste känslan är nästan att man skäms för att man inte gör det.
Ja, precis. Mitt vuxna liv har, alltså utifrån kan man väl säga, att det har ju varit lyckat. Det är inte
så.
Men i mig så har det varit, känner jag att jag har varit väldigt mycket en nej-säger. Alltså jag, nej, inte ska jag, nej.
Berätta alltså, om en sån situation.
Ja, men alltså, till exempel, det här är så svårt att prata om, men nu gör jag det i alla fall. Vi är ju på vår modiga promenad.
Ja,
så
att det, precis.
Nej, men det var när jag var med i Star Wars och gjorde en liten roll. Och vi hade varit... Det är så roligt, jag blev nästan generad.
Ja, du blev generad och så säger du en liten roll. Det var ju Anakins mamma, herregud.
Nej, men jag tycker det är så jobbigt att prata om. Men det, i alla fall så hade vi haft en genomläsning. Alla skådespelarna då, bland annat Ewan McGregor och Liam Neeson, hela hade läst manuset. Och sen så ska vi åka in till London, jag och Ewan McGregor sitter i bilen. Och jag är liksom så fruktansvärt blyg. Alltså under hela den här läsningen. Och jag är ändå liksom över 40 här. Liksom. Det är ju ingen liten tjej.
Nej.
Utan jag är bara så fruktansvärt blyg och... Jag vill bara liksom hem på något sätt. Jag kan inte förlika mig med de här stora människorna, de här fantastiska skådespelarna och att få vara med i det här sammanhanget på något sätt. Och vi sitter där, bilen åker in mot London. Så frågar Ewan mig sådär liksom. Men vad fan, Pernilla, ska du inte med till Soho? Jag ska träffa några polare, ta en öl. Och en vanlig, normal människa hade ju sagt liksom, gud vad kul!
Ja,
jättegärna! Ja. Och det vill ju en sida av mig. Och så hör jag mig själv säga liksom, nej, jag ska hem till hotellet.
Du skulle tvätta håret den kvällen.
Alltså och det finns ju någonting skamfyllt med det där också. Att inte våga liksom, jag har funderat så mycket på vad det är.
Ja.
Varför säger jag nej istället för ja? Alltså, och det här är kantat av hela... Alltså när vi åkte runt på turné med Hamlet och ett dockhem över hela världen. Och jag kom upp ett stormar uppe på möten och allting. Jag sa, nej, jag ska gå hem. Jag ska till hotellet. Alltså det är som om jag inte har vågat utsätta mig... Ja, det är någon rädsla att våga utsätta mig för... otrygghet eller liksom tappa kontrollen. att gå in i det där landet man inte vet vad som ska hända. Men att det inte finns en lust, att det har inte funnits liksom lusten, utan den mer rädslan har tagit över.
Ja.
Rädslan och oron att tappa sig själv, tror jag.
Mm.
Och det där är säkert grundat från någon sån här liten katt som försvann. I min barndom också, tror jag.
Just det. Nej, men,
det roliga var att jag nu var i London bara i höstas på en filmfestival och skulle prata om svinalängorna. Och så får jag höra att Bertolucci är där.
Mm.
Och av de som arbetar. Och så säger hon till mig så här, vill du inte säga, vill du inte hälsa på Bertolucci? Och jag bara direkt reagerar som jag ska. Mm. Alltså, nej, jag ska hem till hotellet. Och sen så är det som att i mig så säger jag, nej Pernilla, vet du vad? Nu är det dags liksom att säga ja. Ja. Så jag hör mig själv, jag vänder i stort sett i dörren och säger, vet du vad, jag tror att det vore jättekul. Jag skulle hemskt gärna vilja träffa Mr. Bertolucci och tacka honom för alla fantastiska filmer han har gjort.
Ja.
Och så gjorde jag det. Så gick jag fram, tog honom i hand och tackade. Och bara, det var så stort.
Jag förstår.
Fånig grej, men så stort i mitt liv så var det där. Och jag kände det har gett också en mersmak att vända på det där nejet till ett ja.
Mm. Men det blir ju någonting, om man tänker att när man var yngre och var blyg så fanns det ju någon typ av så här, det kunde gå under någon liksom idé om att man var lite, det fanns något lite, liksom lite klädsamt, man är lite blyg, det var helt okej. Okay.
Jag tror att det är precis, flickan är klädsamt.
Precis, men
det är inte det längre.
Nej.
Jag tycker inte det. Det är rätt osexigt.
Det
liksom,
är mycket
oklädsamt.
Verkligen, alltså. Verkligen.
Men det är bra, jag tror också det enda sättet, eller jag tror att ett bra sätt att liksom belysa såna här saker, det är ju på något sätt ta upp de här fula tankarna och upp i ljuset.
Mm.
Att titta på dem, sprickorna. Mm. Det är ju sprickorna vi lär på något sätt.
Mm.
Jag har en liten Rilke-dikt här som följer mig. Det roliga är att jag ser den i Patricia Ture Sandahl. Jag har sån glädje av de här böckerna som hon har skrivit, den tredje och fjärde åldern. Mm. Jag bara rekommenderar dem varmt. De följer mig i livet liksom. Och så har hon också den här dikten. Den finns, den kommer tillbaka, en Rilke-dikt. Som liksom är lite det här vi pratar om. Han säger så här. Stäng aldrig ute något oroande. Något svårmod från ditt liv. Ty du vet aldrig hur dessa tillstånd arbetar med dig. Och det är precis det där alltså, vi pratar om. Det där liksom att det är farligt.
Ja.
Att inte liksom ta upp det här ljuset.
Ja. Visst. Men jag tycker att när jag var yngre så var jag bättre på att spela roller.
Mm.
Jag tyckte att jag kunde gå in i ett officiellt sammanhang. Nu, vi låtsas att det är någon typ av scen. Det kan vara en tv-studio, det kan vara vad som helst. Jag hade lättare att gå in i en sån miljö och spela en roll.
Mm.
Och vara tryggare i den rollen. Men ju äldre jag har blivit så tycker jag att det är mer och mer obehagligt.
Mm.
Och jag har svårare och svårare att spela rollen av mig själv.
Mm.
En sida av mig har blivit liksom kommit närmare mig själv, blivit tryggare med mig själv. Men sen i vissa sammanhang som just som för mig har yttrat sig som någon typ av scenskräck emellanåt när jag har blivit äldre, så kan jag tycka att det är svårare för mig att bara gå in och liksom låtsas att jag är jag.
Mm. Jag har jobbat med Björn Melander som är regissör på scen. Faktiskt bara en gång, men han har betytt jättemycket för mig. Och han pratade om ett uttryck som jag ofta tänker på. Det där att man står i vägen för sig själv.
Mm.
Att ofta det jobbigaste som en skådespelare kan göra, det är att stå i vägen för sig själv.
Mm.
Lämna dig själv i fred.
Mm.
Alltså det är liksom det där med att man rollen, antingen ens ambition eller liksom man försöker springa efter någonting som man tror ska finnas där framme. Och i själva verket så står du ju bara där.
Ja, just det.
Och så jag kommer ihåg också, det var någon gång när jag sa till honom under repetition, så att det känns skitfånigt, alltså jag kan inte bara stå här och liksom, det känns urlöjligt. Ja, men stå där och känna löjlig då.
Ja.
Och
det är ju väldigt
det är så
bra
fint.
Sagt.
Det, för det är där hjälp, eller på något sätt flytvästen ligger. Liksom.
Ja,
faktiskt.
Ja.
Stå där och vara obekväm. Ja. Då, men försök inte springa ifrån det obekväma.
Nej.
Försök inte göra något annat.
Nej.
Ska vi lyssna på en låt?
Ja.
Ja. Nu fick jag det. Va? Did jag disk?
Ja.
Oj, vad det...
Respekt, precis.
Mm. Jag fortsätter med mina små citat.
Ja.
Jag har liksom citat,
diskjockey. Ja.
Det är också jag skriver här, alltså det där att lägga sig raklång i nuet. Jag tycker det är en så vacker bild.
Det är väldigt vackert.
Det tror jag är från Stinnisen.
Lägga sig raklång i nuet.
Att lägga sig raklång i nuet. Att låta det som sker ha sin gång. Genom att leva i den verklighet som var, eller den som vi tror ska komma, så förlorar vi dagen som är.
Just
vi
det.
Behöver inte springa så förtvivlat snabbt mot framtiden, för den kommer alldeles av sig själv.
Mycket bra.
Det är ju det enda vi vet.
Det är faktiskt det är det enda.
Ja. Jag tror att det är någonting med det här. Hitta nuet. Hitta. Det där, det är ju som klyscha också. Leva nuet. Ja, men du vet.
Ja, men mindful, men, att man blir så här, man vill genast liksom.
Men
så.
Hur gör man då för att liksom hjälpa sig själv? För det här är, men för mig är det dikter, texter, hålla någon i handen liksom.
Jag tänker på ett citat som jag tycker är så vackert från en film som heter Portrait of a Lady, som är, bygger på en roman av Henry James. Och jag vet inte om den här replikväxlingen finns i romanen, men jag tyckte att den var så vacker. Det är Nicole Kidman, hon är så här, någon säger till henne när hon blir upprörd, den här utspelas liksom 1800-talet tror jag, "Don't lose your temper." Och då säger hon, "I'm not losing my temper, I'm finding my temper." Och det är så vackert tycker jag. Och det är så, det är just det här att hitta sin, sitt temper, sitt humör, sin röst. Att det är mycket det som man strävar efter. Liksom, var är det någonstans? Vad säger den? Det är så många stunder i livet tycker jag att man har gått lite sådär och inte hört den. Det är som ett brus. Man är liksom bara, vem är jag? Vad är min röst? Vilken är min röst? Och just i det här fallet, jag fastnade så på den där replikväxlingen. Och just det här att se på någon som att man har liksom förlorat sitt humör när man liksom hittar det.
Ja, det är jätteintressant. Jag kan känna sådär när man jobbar. Jag kan titta på mig själv nu när jag har liksom börjat med regi. Och så kan jag titta på mig själv lite såhär, åh gud, hur vågar hon? Hur kan hon, den där blyga, rädda kvinnan, leda ett helt filmteam och träffa massa skådespelare. Fy fan vad läskigt. Jag kan bli alldeles matt när jag tänker på det.
Ja.
Och så gör jag det.
Men tycker...
Och då tänker jag, det som hjälper mig där är ju bara det är ju bara jag. Det är ju jag. Det är liksom...
Men tycker du då att det är roligt när du går upp på morgonen och du vet att ni har en sån tung inspelningsdag? Går du dit och bara känner så här, kan jag inte bara få göra något annat? Kan jag inte bara slippa?
Men jag tror att man måste ha ett motstånd, för det bygger på själva alltså, motståndets estetik. Hade man bara tyckt det var kul så är det farligt.
Ja.
Jag tror all kreativitet måste ha ett motstånd. Det är alltid liksom, jag vill inte. Och så går man igenom vallen så är det jättekul. Har
precis.
Inte du så när du
jo,
skriver
absolut.
Också?
Att jag kan ibland känna när jag skriver att motståndet är det som säger det här behöver berättas.
Ja,
så fort jag känner att jag blir lite så här skär om kinderna eller känner obehag, ja. Då kan jag känna att det finns någonting i det här obehaget som är intressant. Mm.
Precis, för det, så kan jag ha när jag, som skådespelare också, när man ska repetera eller spela alltid, liksom, en halvtimme innan. Men det som räddar en är ju precis det där, vad är det jag vill berätta? Ja. När man går ner sen, vad är det vi ska berätta? Varför ska vi berätta det här? Det är då det liksom lossnar. Ja. Och då glömmer man ju bort sig själv. Och så blir det liksom intressant.
Men det är ju det
och då är man tillgänglig för andra också. Man är ju inte tillgänglig för andra när man är ockuperad av sig själv.
Men det är ju det tillståndet som är, tycker jag, det välsignade ögonblicket. Det är det här, just som du säger, när man glömmer sig själv.
Mm.
Jag ska visa en grej här. I min väska så hittar jag hemma min dagbok från när jag var barn.
Nej men gud, så gulligt.
Ja, det är jättegulligt. Men läskigt. Lite läskigt också. För det som jag tycker så här var läskigt när jag har suttit och bläddrat i den, och det här skrev jag kanske när jag var så här 14-15.
Har du den nära, liksom uppe i lägenheten?
Ja, ja. Ja, men jag hittade den för ett tag sedan just i källaren. Och det som jag tycker är så sorgligt, det här är skrivet när jag var så här 14-15 år. Det som är sorgligt när jag läser den, det är att jag är så falsk. Alltså det är en sån oerhört glättig ton.
Mm.
Och då tänker jag så här, tänk att det är så, att det var så viktigt att ända in i det innersta, ända in i de här sidorna som man skriver liksom bak, som man sen förvarar bakom låsta pärmar, så är jag ändå sån här, så här, oh kära dagbok.
Ja.
Och jag vet att jag läser till exempel så här, att jag pryade på något ställe och det var någon diskare som liksom var ute och jagade efter mig. Och verkligen, jag var jätterädd för honom. Och här skriver jag så här, han vad gjorde det? Och blä, står det med stora bokstäver. Mm. Och liksom så här, käckt.
Ja.
Och jag bara tänker, vad obehagligt. Och sen står det dessutom så här, att jag hade hemligheter som jag inte visste än om jag skulle berätta för min egen dagbok. Och sen hittar jag så här, sönderrivna, utrivna sidor. Och jag vet fortfarande inte vad det var. Jag kan bli så här jättefrustrerad. Vad var det för hemlighet? Jag kommer inte ihåg det. Men det var ju ändå, det pekar ju ändå på hur djupt det kan sitta. Det här att man liksom på något sätt vill spela sig själv, vill spela sitt liv.
Ja, och framför allt det där att man är så inprövd som att det inte räcker med det som är. Varför räcker det inte med att vara Helena?
Ja, va? Precis.
Eller Pernilla, varför ska man vara någon annan? Det är så viktigt att liksom klappa sig själv på kinden och säga att det är okej. Det är okej att vara du.
Precis, exakt.
Och det är på tiden, tycker jag.
Ja, det är på tiden.
Va? Nej, men det är så att det har med ödmjukhet att göra också på något sätt. Det där att, alltså, självaktning.
Ja, självaktning.
Eller hur?
Absolut. Jag kan verkligen ibland titta tillbaka och tänka, varför gick jag med på det där? Varför?
Ja, men det är som jag säger med alla de där nejen som jag säger, nej, inte ska jag.
Exakt.
Va? Men
jag förstår det.
Jag har bara bestämt mig för att säga ja nu.
Men sa du aldrig ja?
Jo, jag sa ja. Och det är också en sån här historia som jag kan berätta om. Nu blir jag ännu mer generad. Det hade också med Star Wars. Jag var bjuden på en middag till Liam Neeson. Och så vet jag att de hade två små barn. Och så tänkte jag liksom att jag var så fruktansvärt nervös för den här middagen. Och det var så mycket fina
var
människor.
Var det en stor middag?
Nej, det var liksom ett middagssällskap.
Ja.
Nej, men det var
ju skär om kinderna bara pratat.
Jag orkar inte ens tänka vilka som var där. Men det var liksom, ja, John Cleese och hans polare liksom. Och jag måste ju ha vetat det. För att jag minns att jag gick liksom en timme och hyperventilerade i någon park utanför så här. Och sen så för att jag då skulle komma till den här festen. Inte, alltså en vanlig människa hade väl liksom köpt en blombukett, en flaska vin. Men jag ska liksom ta i från fötterna, va? Så att jag liksom går och köper två jättedyra skor till deras barn. Som jag hade köpt. Ja, alltså såna här, vad heter de där? Såna här kängor, såna här punkkängor. Dr. Martin, som jag hade köpt till mina barn.
Okej.
Okay. Och sen så skulle jag till köpa det till deras barn också. Skitdyra. Och ja, de var så fina. Så att jag liksom tar i ner från tårna och kommer liksom till den här middagen med det här presenten, de här två skorna. Och i stort sett tror jag att jag... Och de blir ju jätteglada och sådär, lite småförvånade. Oj, vilken fin present det här. Men för mig var det liksom, jag satt ju bara och tänkte på det hela den här middagen. Hur kan jag vara så jävla dum och köpa någon så dyr och fin? Alltså det var liksom... Men det är det där när man inte... Man tar i för mycket.
Ja, ja, ja.
När jag väl ska säga att jag då tar jag i för mycket. Mm. Liksom, för att, mm. Och det har jag också gjort så här många gånger. Så jag blir alldeles generad. Men det är också det där, kan du inte bara låta dig själv vara i fred?
Ja.
Ja, det var väl lite mycket.
Det var väl lite mycket. Och
ja, vad hände? Precis. Va? Men det är också ett sådär dömande av en själv.
Det är ett dömande av en själv. Och sen kan jag också ibland känna att det är en sån... Det är ju en typ av självupptagenhet.
Ja, men som är enormt oskärmig. Alltså.
Som är fruktansvärt
det är därför
oskärmig.
Jag blir så generad.
Ja, men jag förstår det.
Jag förstår det.
Jag kan också känna så här att jag blir jättegenerad på, för mig själv. För att jag har en typ av självupptagenhet. För att jag är så... Och lyssnade jag på den eller vad, förstod jag den här människan ordentligt? Mm. Skötte jag det här grälet bra? Mm. Alltså även in i de här liksom, relationerna som betyder någonting, så är det som att jag liksom, till och med där är lite sådär. Och allting handlar om hur jag har skött mig. Är inte det självupptaget så vet jag inte vad som är självupptaget. Jag vill alltid vara en sån bra människa. Ja. Och det är ett ok. Mm. Varför ska man hålla på med detta? Liksom, upptagenheten kring att till varje pris... Visserligen kan jag säga att ska man ha en strävan i livet så är väl att bli en bra människa inte en dålig strävan. Men det finns ju någonting i det som blir väldigt självupptaget. Speciellt när man börjar känna att det nästan handlar om att man vill ha en typ av godkänsla. Alltså man vill vinna en typ av poäng med det.
Ja.
Och då var det väl någonting. Då tänker jag så här, när Liam Neesons barn får de här... Kängorna.
Jättebra.
Då, det du blir generad över nu, det är att du kände att du försökte liksom göra dig lite märkvärdig med att vara givmild eller någonting. Eller hur?
Jag var lite cool liksom, på något konstigt sätt.
För jag förstår så väl sån här pinsamma, liksom vilken pinsam känsla det måste vara. Och sen samtidigt om man tittar liksom, tar några steg ifrån så...
Vad var väl det där
att hänga
upp sig
på? Det
sitter ju i mitt minne otroligt starkt. Men det var ju bra att jag... Nu kanske det försvinner.
Ja, just det. Nu tar vi skammen från det kastar ut här någonstans. Ut genom fönstret.
Precis så. Jag hade någon sån här som precis var där. Har man luttrats tillräckligt av livet är man sen med att döma andra. Det är en av smärtans vinster.
Hmm.
Det kommer mer här nu.
Ja.
Nu har jag några citat på gång här. Ja. Så här. Det är Kierkegaard också, som också en sån där... Rilke och Kierkegaard, de är fantastiska. Mm. Livet kan bara förstås bakåt, men måste levas framåt.
Mm. Det är bra.
Kierkegaard igen. Att våga... Det här är för dig och mig.
Mm, ja. Mm.
Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv.
Det är mycket, mycket.
Det är dags för en sån där...
Jag tycker att det är
riktig...
dags för en riktig låt.
Va?
Ja, det tycker jag. Vi ska ha någon typ av skambefrielse, tycker jag.
Okej. Okay. Ja, det får bli den här. Den här blir jag glad av. Eller jag får hopp. Dolly, alltid Dolly.
Dolly, ja, faktiskt.
Här till dig med.
Ja. Ja.
Hon har ju sån kraft.
Det här är, ja, verkligen kraft. Och det här är så himla...
Man vill bara luta sig, ja, mot den där stora barmen, ja, och bara bagga i takt med henne. Det är underbart.
Och så tokig liksom, på sitt sätt. Men det finns ju en underbar kraft i det.
Ja, verkligen.
Det undrar jag också.
Precis. Men man känner, man tror ju verkligen att hon har den. Att hon har någon sån där...
Jag tror hon har jättebra självförtroende.
Precis. Hon har jättebra självförtroende och självkänslan har vi liksom ingen aning om.
Också ett sånt där citat som jag har med mig alltid, som är, jag tycker det är så vackert på engelskan, solitude. Det finns liksom inte på svenskan. Nej. Det där, embrace your solitude and love it. Jag tror att det är Rilke, jag är inte helt säker på det, men det är också ett sånt där ord som bara har varit med mig. Embrace your solitude and love it. Det där att vara, värna om sig själv, sitt eget jag, och ge plats för den,
exakt,
tankarna liksom.
Absolut. Och att det är någonting som jag kan uppleva, att hur svårt det har varit att hitta den där fredade.
Ja.
Att liksom ha den där fredade zonen runt sig själv. Det här som Virginia Woolf alltid pratar om, att man ska ha ett eget rum.
Mm.
Och det där, precis, egna rummet, det är som att jag alltid har liksom tyckt att jag har letat efter det.
Ja.
Och att jag har haft så svårt emellanåt att hitta det. Och att jag tycker att alla andra människors... vilja eller önskningar eller behov. Jag har ingen gräns där riktigt. Och det har mitt liv handlat om väldigt mycket. Att, liksom,
att ta sig själv på allvar i det egna rummet.
Och skaffa mig de här gränserna.
Mm. Mm.
Och det är kanske därför också som att det är viktigt att skriva eller göra saker. Mm. För att man känner att det är ens eget.
Mm.
Vilken fin sån här diktbok du har. Med...
Ja, det är så roligt. Det är ju så många grejer som man har gjort genom åren.
Ja. Så du har sparat dem i sån...
Ja.
Det är
jättebra. Jag hittade en grej här precis innan vi skulle ses som jag har skrivit för det måste vara 13-14 år sedan.
Som du har skrivit själv?
Ja, jag har skrivit det här. Alltså, ja, precis. Men nu läser jag den. För det har lite med det förra programmet att göra. Men i alla fall, jag tycker den är så gullig. Häromdagen så låg jag i badet. Det här är alltså 13-14 år sedan. Det är roligt att man liksom pysslar med samma saker.
Ja, precis.
Häromdagen låg jag i badet och så trött efter en resa, så är det kväll. Och kommer min yngsta dotter och sliter upp dörren och frågar med bister uppsyn. Mamma, om du var tvungen, vad skulle du välja? Fettsugning eller plastikoperation? Du måste välja något. Säg vad. Och jag tänker och svarar lite försiktigt sådär. Men nageln kunde de ju få ta lite av. Vadå, skulle du verkligen vilja det? Och så kommer jag på mig själv och tänker på min begynnande dubbelhaka. Nej, jag måste vara förebild för mina döttrar. tänkte jag redan då. Alltså, jag är så förebild. Och det är de som har räddat mig så mycket, eller hjälpt mig så mycket snarare. Det är liksom stötta mig. Jag skulle nog svara att det är okej som det är. Och min dotter svarar, hon är jättestolt, och så svarar hon bara, bra mamma! Vet du vad? Jag skulle låta dem suga ut lite ur stortån, eller någonstans där det inte syns, säger hon och störtar ut igen.
Gud vad bra, det är jättebra.
Det
är underbart. Då tycker jag att du har lyckats med dina barns självkänsla, om man kan tänka sig att någon gång möjligen kan få fettsugen senast tå.
Där det inte syns.
Där det inte syns, det är underbart.
Och så kommer en Kristina Lugn-dikt här efter, som är så här. Himlen är en höjdhoppsmedalj bakom persiennerna. Jag kokar pasta och tänker på min vän i havet. Varje dag dammtorkar jag slagfälten i mitt huvud och svartbygget i mitt hjärta. Mitt liv är ingen mäklardröm. Jag är en kvinna utan eldstad och takrosetter och utlandsprefix. Varför? Varför? Varför är det bara lägenheter som har gammaldags charm?
Det är jättebra. Jag tycker faktiskt att vi har en del gammaldags skärm.
Jag tycker vi börjar få
en gammaldags skärm. Det är ju underbart. Så går vi omkring och dammtorkar våra slagfält i huvudet.
Precis. Jag är inte nöjd. Jag vill ha mer musik.
Du vill ha mer musik. Ja, Pernilla. Det här är ju underbart. Åh.
Det är två motpoler. Det är liksom Dolly och Patty.
Ja. Den här har jag lyssnat på många gånger.
Because the Night med Patti Smith avslutar dagens Våra egna rum med Pernilla August och Helena von Zweiberg. Producent var Roger Dackegård, och Våra egna rum görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.